2023 är här med ett nytt blankt blad. Eller? Nej, visst är det lite svårt att skaka av sig de här mellandagsholmgångarna och tankarna som de lämnade kvar. I veckans nedsläpp Brynäs pratar vi om Oliver Håkanssons himmel och helvete. Var det egentligen rätt att ställa honom mot Rögle?
Det var ganska enkelt att sätta ungen i mål.
Ska Kevin Roy få fortsatt förtroende efter JVM? Och skräcksiffrorna som kan göra Brynäs sämst i modern SHL-historia.
Det har varit lite turbulens för mig, så jag hade ingen stress. Att det kan inte gå så mycket sämre.
Du skymter, Carl! Du skymter då!
Kom igen då! Ta de här jävla rätt upp och ner.
Ja, välkomna in i 2023 och ett nytt avsnitt med Nedsläpp Brynäs. Podden som ger sånt eko i SHL. Vi hade ju faktiskt planer på att inleda det här året med en podd med Janne Larsson. Men hans förra insats var så analytisk att ja, Rögle högg honom igen på ett nytt tränarkontrakt här. Så det var deras julklapp till fansen den 23 december och våran förlust. Så kan det vara i den här podden. När sticker du Sasse till någon SHL-klubb?
Ja, jag håller mig kvar än så länge här. Jag får väl också säga gott nytt år till alla. Eller ska vi säga grått nytt år med tanke på hur Brynäs har presterat de senaste matcherna.
Ja, det har ju hänt en del sen vi stod så här och spelade in ett så att säga vanligt avsnitt. Dels har jag haft en intervju på det med Theo Lindstein i mellandagarna, men sen har det ju varit ett tag sedan det var vanlig ordning här. Men nu kör vi igen och jag tycker vi kastar oss rakt upp på hästen. Du kommer från Monitor och dagens träning, återsamlings träningen, höll jag på att säga.
Ja, det var verkligen återsamlingsträning. Det hade firats nyår och, eller det har firats nyår och nästan alla tillbaka friska och krya nu äntligen. Men det hostades en hel del på träningen lite här och var. Så att, och det, man kan säga var ju att Ola Palve då var den som hade fallit ifrån när alla andra var tillbaka. Så att vi får se om han kan spela mot Linköping.
Ryktades ju lite om att det kunde vara fler som ligger risigt till där efter Palves nya sjukdom. Han hade firat nyår med sina finska vänner där.
Ja, exakt. Så att, jag vet inte vem som har smittat vem riktigt. Niemele har ju tillhört de som var sjuka. Jag vet inte om han var med i det gänget, men han var med i alla fall idag igen. Och ja, det har ju varit, inte undra på om Mikko Manne får gråa hår apropå grått nytt hår där, för att som sagt, sjukdomarna har gått 1-1 och resultaten och spelet har varit väldigt riktigt klok på det har man nog inte kunnat bli.
En som var tillbaka idag var ju Johannes Kinnvall och han har ju saknats länge nu. Det har varit lite höljt i dunkel vad som faktiskt har hänt där, men nu har du rätt ut läget.
Ja, precis. Han har ju haft varit sjuk i 2 veckor. Lunginflammation drabbades han av, så att han har inte alls mått speciellt bra, utan han berättade för mig att han haft en ganska jobbig tid precis före jul, och det var väl strax efter jul som han började friskna till lite grann i alla fall. Men det här var faktiskt, idag var det andra gången han var på is då på 2 veckor. Han var med lite lätt på nyårsafton på morgonen när de andra precis hade checkat in efter en lång bussresa hem från Ängelholm. De var hemma 6 på morgonen på nyårsaftonsmorgon då efter den matchen.
Vi ska höra lite hur han kände efter den första riktiga träningen då idag.
Det är klart att om man missar 2 veckor utav träning så är det klart att det spelar ingen roll om du har varit frisk eller sjuk och du har ändå inte tränat på 2 veckor, så känner du att du inte har varit aktiv liksom. Men det är klart att det har påverkats, lunginflammation, och så komma tillbaka. Det är lite hostningar lite här och var, men det ska nog gå bra.
Men du är redo för spel och ja, komma in och kunna bidra nu igen?
Ja, det är tanken. Jag ska vara med imorgon, vad som sades nu på morgonen. Sen får vi se hur mycket spel det blir, eftersom att det är första träningen och sådär. Men tanken är ju att jag ska vara med.
Ja, alltså han ska gå in och spela redan i dag då, så att säga, när ni lyssnar på det här, är tanken.
Ja, han tränade tillsammans med David Sklenicka i det backparet, och frågan är, och man hade alla 9 backar på is på träningen, och om man går på 7 backar kanske och låter Kinnvall känna sig för lite grann, se hur mycket han orkar då. För som han sa, så har man haft lunginflammation och varit borta från träning 2 veckor, så Ja, det är klart att konditionen lär ju inte vara allra bästa slag. Men in tycker jag, det är rätt att spela honom, för nu kommer matcherna så tätt och det är ingen idé att hålla på vilan och spela just nu.
Nej, och sen som sagt, då får han också vila lite i PP, konstaterar du, i alla fall om det blir som det såg ut på träningarna.
Ja, å andra sidan kanske det är bättre att bara spela honom med PP om man ska vända på det så. Han är ju duktig i den spelformen, Johannes Kimvall, men å andra sidan så har man varit rätt bra i powerplay, så att man behöver ju, ja, han behöver nog spela in sig både i den spelformen och i spelet som helhet. Vi hade ju, och eftersom man bara väljer att ha en back i varje uppställning, så finns det inte plats för Kimvall just nu då, vad jag förstår.
Nej, då spelar man alltså med Sklenicka i den ena uppställningen och Samuel Johansson i den andra. Och det, vi kan ju återkomma lite till vad vi har lärt oss av de här mellanlagsmatcherna, men powerplay har faktiskt varit en sån sak som har sett riktigt, riktigt bra ut på slutet.
Ja, men det tycker jag. Jag tycker man har hittat en hel del ja, men fina kombinationer. Man har väl flyttat lite grann på Timmarsov och på så sätt fått lite fart på honom också, tycker jag. Kevin Roa har kommit in och får spela en del powerplay och gör det också rätt bra. Så att, men framförallt är det ju Johannesson som sticker ut förstås med sitt spel.
Ja, en otrolig prickskytt ju.
Ja, ja visst, från rålinjen är han ju bra, Johannesson. Och han växer.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
De har lite olika approach, Sklenicka och Johannesson i powerplay. Det känns som att Sklenicka, han skjuter hårt och det kan gå lite hur som helst. Medan Johannesson, han letar den här lilla luckan som någon har skymt bort målvakten på, så att säga, och träffar faktiskt förvånansvärt ofta.
Mm. Nej, men Sklenicka, det är väl där man skulle kunna byta ut Sklenicka mot Kimvall då, eventuellt i powerplay. Då får du högerskytt också i Kimvall då. Men Sklenicka har ju inte gjort så mycket poäng i powerplay, utan hans poäng kommer ju i spel 5 mot 5.
Om vi kollar det, han har alltså bara gjort 4 powerplay poäng samtliga assist, medan han är en av de absolut bästa i hela serien i spel 5 mot 5 då, med sina 19 poäng där.
Ja, han är delad tvåa faktiskt i den ligan bland alla spelare i poängproduktion i 5 mot 5 då, så att,
och Brynäs som lag i powerplay trots det då ett trea i hela serien här med knappa 26% och summerar ju också med 78% i boxplay då, över de där gränsen som man brukar prata om, 100% totalt om man lägger ihop boxplay-siffran och powerplay-siffran, och det, så där är inte den stora haken.
Nej, offensiven har ju varit rätt bra alltså. Det ser man ju också på, jag menar, man har gjort vad blir det nu? 12 mål på 2 senaste matcherna. Nej, vad blir det? Du satte dig på kanten.
Ja, men det stämmer väl. Det stämmer väl absolut.
Men man har ju släppt in enormt mycket, och det blir man ju fundersam över. Man tänker att strategin från Brynäs ska ju vara att vara mer stabila bakåt och hålla ihop försvarsspelet. Men nu är det ju hej bara Brevot.
Ja, fan vad kul då. Man bara, ja, precis. Ja, nej, men och vi ska dyka ner i målen bakåt också framåt här. Men innan vi går in i det så tänker jag att vi måste prata lite om alltså truppbygget som ändå har skett lite sedan vi poddade på riktigt senast. Nu har vi sett Kevin Roa spela 3 av sina 6 första matcher i alla fall då. Och så har ju Jacke Blomqvist kommit in i laget, tillbaka till laget får man väl säga i hans fall, senast.
Precis, Kevin Roa där, han fick ju inte spela mot Frölunda innan jul som vi trodde att han skulle göra, och det trodde han själv också. Han kom till Örebro när Migrationsverket sa att det här hinner inte bli klart, så att gör vad du vill med ditt liv ungefär. Men han valde att åka hem istället, och så fick han spela mot Oskarshamn då. Det var ju en trist upplevelse första matchen där, för där kan ju inte Brynäs vinna, det vet vi ju, så att den kanske vi släpper. Men Jakob Blomqvist var ju tillbaka också, och jag vet inte, det var ju lite snack om att Jacke skulle komma, men jag trodde inte riktigt på det där snacket, men så var det.
Det är lite av det här breddningstaktiken som Johan Alsén började öppna för när man insåg att det inte fanns någon spets på marknaden lite.
Ja, då ringen vän kan man väl säga, och ringde sin gamla polare från fjärde kedjan, och ja, Jacke insåg väl kanske någonstans att när alla i Timrå är med, när de är fulltaligt, då hade inte han plats. Han har spelat rätt mycket under hösten, men de har också haft lite sjukdomar, skador och sådär. Och då kände han väl att okej, okay, jag tar chansen.
Sen vill han väl tillbaka hit på lång sikt.
Ja, han var ju otroligt besviken när han inte fick vara kvar för några år sedan. Det var han ju.
Och, som sagt, var då, och det har väl varit, det har spelat väldigt väl ut. Man har fått lite mål dessutom utöver det hårda jobbet och boxplay-spelet så här långt.
Ja, han har gjort två mål på 3 matcher är det väl, och det är lika många mål som han gjorde på 26 matcher i Timrå tidigare under hösten, så att det är väl bra.
Men den här, vi satt och jämförde lite för skojs skull den här breddningstaktiken, för det var ju många som ropade efter spets och bland de som fanns på marknaden var ju en sån som Mario Kempe. Tommy Sallinen var ju också uppe och fladdrade lite och båda hamnade i Luleå och de har spelat, Mario har spelat 6 matcher och Tommy har spelat 8 och det vi har hittat är 2 assist på Mario Kempe än så länge i poängprotokollet, så att allt där ute som glimmar är inte guld på kort sikt i alla fall, så kan vi säga.
Nej, man ska leta hemvändare också till att börja med, så är det ju, tror jag det var enklare och nog också bättre att ta hit Jakob Blomqvist före Tommy Sallinen. Sallinen har också varit i Brynäs i många år, men känslan var ju en kille som men vi har inte plats för dig, och liksom att ta tillbaka han i det här läget, nej, då att istället ta Jakob Blomqvist känns för mig i alla fall som ett mycket bättre val.
Ja, lite svettas nog skuggan och gänget uppe i Luleå just nu, för de har ju inte heller gått bra och har ju så att säga spelat ut sina kort lite.
Ja, det har de ju verkligen gjort, och jag menar förlusten här med 7-4, den var väl inte sådär våldsamt bra. Jag träffade Henrik Bredan, det var ju förra veckan, vi ska se, då var jag ju på, hade Bryns träning, och då mötte jag, då höll Luleå på att packa i bussen. Dagen efter 7-4 här förlusten, och då mötte jag Henrik Strid, deras assisterande tränare, och frågade, har ni tränat redan? För det var ganska tidigt på morgonen, för Brynäs skulle ju iväg ner till Ängelholm. Nej, vi har bara packat upp grejerna, men vi kanske skulle ha tränat, sa han och suckade. Så den förlusten satt, den sved för Luleå. Titta lite grann nu, hur gick det för Luleå matchen? För de är ju faktiskt indragna. Ja, de fick ju en poäng då hemma mot Luleå i derbyt matchen efter.
Ja,
Luleå kollade efter 2-3 straffar. Så att, men det är klart att Luleå är ju med där i det där racet. Och, som finallag så det finns alltid grader i allting, va?
Ja, det är som sagt, och där har man ju lite då så att säga spelat ut sina kort. Så nu är frågan om helt enkelt Kempo och gänget kommer in i gängorna igen här.
Ja,
och
vi fastnar lite i Luleå här.
Men det
är klart att vi får ta dem.
Ni som bryr er väldigt mycket om hur det går för Brynäs kanske kan landa lite i det faktum att det kan vara skönt att det går dåligt för många. Vi struntar i Oskarshamn. Den matchen.
Ja. Nej, men det bryr vi oss inte om. För där förlorar de alltid. Så att det behöver inte ens hocka spela den matchen, känns det som.
Sen tog de ett krismöte, kan vi väl kalla det i alla fall. Där de vädrade sina åsikter. Samuel Johansson berättade om det för oss här i mellandagarna. Att alla fick vädra sina åsikter. Och det fanns de som pratade mer och mindre. Men det verkar ändå så att säga ha byggt någon slags stämning in mot den här Luleå-matchen som ju blev väldigt speciell.
Precis. Faktum är att det får inte gå inflation i de här mötena heller, för man hade ett sånt där liknande möte också. Undrar om det var innan Växjö-matchen där, som man gör en ganska bra match. Jag tror det var då. Jag ska inte svära exakt på när det var, men jag pratade med William Strömgren om det i alla fall innan han stack iväg på junior-VM. Och där man också haft ett liknande möte, så gör man någon bra match efter det, men sen så sjunker man lite grann. Så att, men där gav det ju effekt i alla fall.
Ja, vad som var i den här Luleå-matchen. Jag skrev det i en krönika att jag vet inte, det krävs ju fler psykologer än videocoacher för att reda ut. Men det var ju en lite av en modern klassiker i alla fall, så att säga, i Brynäs sammanhang. Oliver Håkansson, stora kväll, kommer in från Almtuna, får speltid efter 10 minuterna. Karonen har släppt 3 och det här resten kan ni, så att säga. Men det måste jag ändå säga att det är ju ändå en bild av vad, så att säga, Brynäs kan när de får rull på det. Den andra perioden är ju ett bevis på det, för jag menar, Luleå är ju inget, även om de ligger dåligt till i tabellen, så är det inget lag som rasar ihop normalt sett.
Nej, men alltså att hur man, om vi ska ge Brynäs lite beröm, så hur man maler ner ett Luleå i den matchen i andra perioden framförallt, det är ju extremt imponerande att se.
Det var, om jag förstod det rätt, de har väl nästan aldrig tappat ett 3-0, en 3-0-ledning. Nu är det kanske inte så ofta de har 3-0-ledningar.
Nej, men, de är ganska målsnåla. Men att bara göra sju, att släppa in och göra sju mål på ett sånt lag som släpper in så lite mål, det är bara det är ju imponerande av Brynäs, om man säger som så. Men det är ju lite svårt att förstå ändå hur såna där, vad som händer. 0-3 kan det ju bli ibland. Sen händer det i matchen efteråt igen, men vi kan komma till det också.
Ja, men det är ju nästa kapitel i den här Håkansson-sagan. Det är inte lika roligt helt enkelt. Det var hela havet stormar i Ängelholm och han fick chansen igen och släpper tre snabba. Och,
ja. Ska vi ta bakgrunden och uppladdningen inför det där? Han blir alltså inkastad när Lindbäck blir sjuk. Då ringer man in honom, får tag i Håkansson som är då Almtunas reservmålvakt, ska vi veta. Första målvakt i Almtuna är Viktor Andrén som själv inte var önskvärd i Brynäs för ett par år sedan. Han kommer hit och tänker då, som sagt, som vi pratat, att han ska vara backup, det vet han om. Ja, och så får han komma in efter 3-0-3 och storspelar. Sen åker han hem till Uppsala och så åker han vidare ner till Norrköping. Sitter alltså på bänken när Almtuna möter Vita Hästen och blir hämtad där, för då har ju Brynäslaget åkt flyg ner till Skåne. Blir hämtad där och nedkörd efter den matchen. Sen kom det säng rätt sent, kan man ju tänka då, på kvällen innan då. Så ska han stå då matchen borta mot Rögle, sin första start i SHL.
Ja, och det var ett val som även redan innan nedsläpp väckte en del synpunkter. Och klart efter 10 minuter fanns det väl de som hakade på det där tåget när han hade släppt sina tre då. Det var ju det första målet, är väl lika mycket Skriniskas fel i grund och botten, men det här vinkelskottet som letas in där är ju billigt, och 3-0-målet från backplats är ju minst lika billigt, så det är klart att det följer ju inte väl ut. Jag vet inte, jag tyckte ju att det var ett konstigt val. Och det, man kan ju, det är ju ändå Karonen man måste bygga på sikt här på något vis. Man kan inte lita på att Oliver Håkansson så att säga gör en sån match till, och han har ju inte så mycket att vinna i det läget, tyckte jag då.
Nej, han fick ju liksom skina den där kvällen och två dagar innan då, och hamnar ju i zonen då, som man gör ibland. Han kommer in och har ingenting att förlora, ingen räknar med att Brynäs ska kunna vända den matchen. Och så går han in och fick ju, sanningen att säga, inte så våldsamt mycket skott på sig. Det var ju den här perioden när Eklind fick matchstraff. Det var ju då han blev hårt ansatt och var riktigt bra. Men han fick ju också enormt bra hjälp av sina lagkamrater.
Men du pratade med Mikko Manner idag på träningen och han förstod inte den här frågeställningen som vi har här helt enkelt. Vi ska lyssna lite på vad han säger.
Varför fundera?
Ja, många funderar ju.
Vem många?
För fansen, publiken.
Ja, men därför de är fansen. Han kommer in, gör en kanoninsats mot Luleå och släpper in en mål. Tai några jätteräddningar. Och sen, de aldrig vet vad har hänt bakom där också. Med Tommy. Har han haft skador eller inte? Så det var ganska enkelt att sätta ungen i mål. Så det var inte hans fel att vi förlorade. Det var därför att vi var inte tillräckligt bra i början. Det är bara så. Men jag tar ansvar om varje val, vad jag gör. Och jag gör inte dem bara med känslorna. Så det var enkelt val efter den. Tänk om det skulle ha hänt tvärtom. Vad skulle ni säga då? Om jag skulle inte sätta han i målet och han skulle komma in sen och ta allt så. Det är enkelt vara, hur säger du, efterklok. Det är jag som måste göra beslut. Jag försöker göra kloka beslut, men jag är inte perfekt. Jag kan inte predict future. Så jag tar ansvar. Det var kanske fel gjort, men det var har hänt, jag står bakom.
Man får ändå säga att det är en Mikko i hög form här. Det är enkelt. Det var enkelt att sätta ungen i mål. Och ja, det var inte hans fel att vi förlorade, och lätt att vara efterklok och allt vad han säger här.
Ja, han kan inte förutse framtiden och så. Jag vet inte, det är väldigt många som frågar och vill ha svar på de här frågorna. Och det tror jag att Mikko fattar att frågorna ställs. Men han verkar ju lite irriterad också över att så många är irriterade över det valet. Han tycker ju inte att det där, att man förlorar på honom då, men
han var ju självsäker redan innan jag släppte den dagen inför matchintervjuerna i C-more och sådär. Så att det var väl egentligen, han håller ju sin linje, och det får man ju förstå. Jag kan väl tycka att till viss del var det faktiskt i den här matchen Håkanssons fel att de förlorade, för att de det är ändå två mål som kanske ska tillbaka vinst där, och den starten gör ju gör ju saker med. Man kan ju inte göra det varje gång. Man kan inte vända 0-3 varje match.
Nej.
Men sen är det som du säger också, just hjälpen, hjälpen man får som målvakt som blir inkastad i det här läget, det är ju en helt annan än hjälpen han får i Ängelholm.
Ja, det är precis som att i den matchen hemma när han kommer in, då vill alla hjälpa honom, skydda honom. Inte en motståndare, inte en Luleåspelare kommer nära efter avblåsning. Man ligger rätt i skottlinje, man vinner puckar, man gör allt rätt i får man ändå säga, i försvarsspelet. Han vinner ju alltså sin match i matchen med 7-1 mot Luleå. Det är ju helt otroligt. Men
jag tycker det finns paralleller att dra, ja, mot när Tommy Karunen gör sin första match, får stå borta mot Färjestad, och man tänker, och det var ju dessutom då Johan Larsson saknades för första gången i hans skadeavbrott. Och då är det som hela laget skärper sig på något vis, att nu har vi en matchotränare, Karunen i mål, nu lär vi liksom hjälpa honom.
Men sen, eller vi har en 20-åring i mål som aldrig har stått på den här nivån förut, det ska vi hjälpa honom.
Och sen ser de att, ja men okej, kolla, de här var ju bra, behöver vi inte göra så mycket.
Nej, precis, som att kasta han till vargarna sen direkt mot även om jag håller med dig, det vi är inne på, att han ska ha tillbaka ett och säkert två av de där tre första målen mot Rögle, absolut. Men som ett facit av han, som du sa, så kanske egentligen hade ju det enkla valet som att spela Karunen ändå.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Men han var ju också inne på att ni vet inte bakgrunden. Har han varit skadad? Ja, när han säger så, Mikko, då öppnar jag ändå upp för att är det någon skada på Karunen ändå då, som gör att han kanske inte kan spela så mycket.
Kan vara så att han kanske inte tål det här täta matchandet som har blivit nu.
Han kan ha ljumsk problem.
Vad som en klassisk målvakt att komma. Tillräckligt bra för att stå, men jobbigt om det sliter ner.
Men nu kan vi säga att det blir Lindbäck i alla fall, antar jag, framöver här i en räcka matcher. Ja. Svårt att tro att när Karunen inte får stå där, så då lär han inte vara särskilt högt på listan.
En målvakt som kan tänka sig ett nytt år, nya möjligheter, Anders Lindbäck.
Verkligen. Han har också varit sjuk, ska vi säga, influensa sjuk, men är tillbaka och tränar för fullt idag.
Det är ju där ändå vi är. Den stora liksom grejen som lämnar kvar i den här mellandagsracet, det är ju att Brynäs har nu alltså 25 insläppta mål på de fem senaste matcherna. Det är ett snitt till och med. Jag kan räkna ut på fem jämnt. 107 insläppta totalt i år, och det är klart sämst i tabellen. Vi tog faktiskt en titt lite på exakt hur dåligt det är, snittet. Och det överlägset sämsta laget i elitserien SHLs moderna historia, det är ju Vik Västerås från säsongen 96-97, när de släppte in ofattbara 241 mål. Det är alltså 4,82 i snitt, och de blev ju också dyngsist den säsongen. I mer närtid så är ju det sämsta ett lag posterat Timrå säsongen 18-19, när de också var jumbo i tabellen. Då släppte de in 182 mål och hade 3,5 mål insläppt i snitt. Brynäs, när de fick kvala säsongen 2021, så hade de släppt in 176 mål. Och i år är då Brynäs med sitt snitt nu då on track för 185 mål bakåt. Så sämre än något annat lag sen det här blev SHL, kan man väl säga. Som jämförelse, för en siffra till innan vi försöker analysera det här, så hade de alltså 2,65 i snitt i fjol. Det vill säga de släpper in just nu ett mål per match mer i snitt. Och det är ju mycket. Alltså. Det låter kanske ett mål hit och dit, men det är ju väldigt, väldigt mycket på den här nivån.
Ja, att man bara den här säsongen då har man släppt in 8 mål 2 gånger. Av olika orsaker, men det är ändå 8 mål. Det ska man ju inte behöva släppa in. Och det är ju intressant man gjorde ju om en hel del på backsidan för man tyckte man var lite för baktunga, lite för försvarsstarka backar förra året. Men ja, hittills visst, vilka backar toppar poängligan? Interna, Skrinitska, Johannesson. Så på det sättet har det ju blivit mycket framåt, men... Ja, men jag vet inte om det liksom är backarna eller om det är försvarsspelet över hela banan som inte riktigt kuggar i överallt.
Ja, eller målvaktsspelet då.
Ja.
Det är ju trots allt ganska många många mål som även de vill ha tillbaka säkert. Det har ju varit en fråga som har dykt upp här. Vi brukar kalla veckans medgångssupporter eller supporterfråga som har dykt upp i våra sociala kanaler och live-rapporter. Har jag handlat om många mål av de här 107 som är i öppen kasse. Mm. Nu senast mot Rögle var det väldigt många som vädrade sitt missnöje när Mikko tog ut målvakten underläge 7-5, 13 sekunder kvar och släppte ett till mål i baken. Och det är klart att många drömmer ju mardrömmar om att det här ska behöva avgöras på någon slags målskillnad. Det är något streck när säsongen summeras. Vi gjorde faktiskt så att vi gick igenom insläppta mål i öppen kasse och konstaterade att det är faktiskt 10 av de här som är insläppta bakåt. Och man kanske gjort egentligen bara ett, tror vi, när vi har tittat tillbaka här. Hittade vi, och det är ju det som kom strax före då, det är 7-5-målet nu mot Rögle. Det som är lite symptomatiskt är ju att många av de här är i underläge 2 mål, kanske 3 mål till och med, om man har plockat målvakt, inte när det är så uddamålsunderläge och jakt, utan man har varit en bit ifrån. Och här kändes det väl faktiskt som att Mikko var lite beredd att pudla på i alla fall det senaste beslutet när du träffade honom idag.
Men det är enkelt vara efterklok igen. Kanske jag är inte bara så dålig förlorare att vill inte liksom tro på den sista sekunden, men det var lite otur. Han skulle inte ta den.
Han vill verkligen vinna, det han.
Ja, han säger ju nästan det, att han är så dålig förlorare så att han hoppas in i det sista att det ska kunna gå och vända någonting. Men man hör det sista han säger det, att han ångrar faktiskt lite grann att det kanske var dumt att teckning i mittzon. För dessutom har man ju någon tidigare den här säsongen också råkat ut för att släppa in ett mål direkt på teckning vid mittpunkten då. Och det känns ju som att hade det varit ett mål, hade det varit 7-6, ja men då har jag köpt alla dagar i veckan att sista desperata chansen, försök någonting, vi gör någonting. Men här vart det fel, och det erkänner han faktiskt. Han tyckte inte det var fel att välja målvakt, men det här insåg han nog att det var lite dumt.
Visst var det lite en gammal Bulan-strategi det här som tog fart, började plocka målvakten tidigt och med så här 6 minuter kvar ibland liksom, när man jagar och har lite bättre lägen i offensiv zon och så vidare. Det har varit en liten trend i att jaga mål på det här viset.
Ja, och visst, alltså, han ser ju att Brynäs är ju bra i powerplay nu, så att man får ju ett tryck, absolut. Och senast där, då hade man ju spel 6-4 var det väl, man gjorde ett av målen då på slutet mot Rögle. Men han känner väl kanske att han tar de sista, griper det sista halmstrået och försöker, men om vi bara ska summera upp matchen mot Rögle så var det ju inte där man förlorade.
Så är det ju, såklart. Och det är väl också en, det är som lite som vi pratade om här, en signal man skickar. Visst, man skickar signalen att man inte ger upp, men man skickar också signalen att det spelar ingen roll hur många mål man släpper i den.
Nej, man tänker väl att man ska försöka skramla ihop tillräckligt poäng för att det inte ska bli en målskillnadsaffär, och det ska väl mycket till. Men å andra sidan är tabellen extremt jämn och varit hela säsongen, och vi ser ju många lag som är inblandade, och ett par segrar hit eller dit så gör det ju att du är på säker mark plötsligt. Men det är ju det som är Brynäs problem, att man får ju inget flyt i, man måste ju ha ett par tre segrar då och då. Vi återkommer till det ständigt, men det är det handlar om. De hade ju en god period under hösten när man tog poäng i, var det 5 raka och var 4 segrar där av de 5, och det är så man måste jobba för att kunna klättra upp på en övre halva. Det går liksom inte att vinna en match och sen förlorar du 2, så vinner du en och så förlorar du 3 och så håller du på så där. Då biter det ju ingenting. Kan man tycka hur mycket som helst. Det var ju goda, glatt humör, goda tongångar inför resan till Ängelholm. Va? Ja, 7-4, vilken vändning. Och nu, titta vad nära vi är. Nu är bara en poäng efter Luleå-tabellen. Bla, bla, bla. Ja, men vinner du inte matchen efter, spelar det liksom ingen roll. Då går ju det där gummibandet. Och till slut så brister det någonstans. Så är det ju.
Ja, nu börjar ju tabellen verkligen skikta sig. Rögles försvann iväg här nu. De hade kunnat få en poäng bakom Rögle vi.
sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vi är seger senast. Och nu har man då istället 7 poäng upp.
Och så har Brynäs en match mer också spelad mot alla andra lag där också. Så att, men det är klart att slår man Linköping ikväll här nu då, då är man ju uppe på samma poäng som dem, va? Inte så? Jo, det är det. Linköping är 39 inför och Brynäs 36 inför. Så att, ja.
Som sagt var det ingen oviktig inga oviktiga matcher som kommer nu. Linköping ikväll, HV71 på torsdag och Växjö på lördag.
HV har ju mycket förluster i rad. De ska alltså möta Skellefteå ikväll borta. Ett Skellefteå som jagar väl någon slags rekord, va, i antal segrar i rad. Så att HV lär väl de städa av. Så att vi får se vad HV har kvar att ge på torsdag kväll.
Men om vi stannar lite i en Linköpingsmatch här. Det har varit två lite olika möter med Linköping. Om jag minns rätt så var ju hemmamötet en väldigt stadig och säker seger i höstas. Och sen hade de den här ultradefensiva insatsen borta mot Linköping som slutade med just de här öppna målen inom 2 sekunder där ett tag. Alltid svårlästa Linköping, men de har också haft det tungt en period nu.
Ja, de har två raka förluster, va? Och behöver väl hade en god period innan jul och har skramlat på sig en hel del poäng, men man ser där också, om man tittar i tabellen är jämnt, det spelar ingen roll, de är med där ändå i kriget om att undvika kvalspel, fast de gick ganska bra ett tag, och de är säkert väldigt sugna på att slå Brynäs här i kväll. Det så är det ju.
Det är väl en fråga också om, ja, men nu måste de ju på något sätt kunna sätta en matchstart här. Komma ut och vara ett annat lag än det som behöver jaga i kapp här. Hur tror du att Brynäs kommer liksom approchera den här matchstarten? Kommer man gå tillbaka till den här defensivtanken? Eller vill man vara framåtlutade och liksom ta tag i det från början?
Ja, det återstår ju att se. För att man har ju bevisligen varit rätt bra framåt och anfallsmässigt. Så det gäller att hitta rätt kombination. Och det är det jag tycker är problemet med Brynäs, att man hittar liksom aldrig helheten ens i delar av matchen, utan kan vara fantastiskt bra i vissa saker, vissa detaljer i spelet, göra saker bra, och sen faller man ihop i vissa delar, och sen är man inte tillräckligt bra för att knyta ihop det och vinna ändå. För det är ju många andra lag också, som det är sällan ett lag gör 100% i alla delar i en match, men Brynäs har ju svårt att får liksom att falla över till egen fördel allt för ofta. Och det där, idag på träningen så tränar man väldigt mycket på snabba omställningar, att så fort man vann puck så gick man till anfall. Det var en vad säger man? Någonting som genomsyrade träningen, va? Att man så jag vet inte om man ska försöka gå på mycket anfall ändå ikväll och jobba så och försöka och jag tycker ju att försök att sätta tonen med ett eller två tidiga mål på sin egen hemmaplan. Där någonstans, för det kan också vara det som har gjort att man hamnar i de här underlägena. Att man har försökt, vi ska ta det lite lugnt och komma in i matchen. Försöka och se vart det bär. Istället för att själva gå in och ta tag i den så kallade taktpinnen.
Och just det, de gångerna man får lite utdelning så får man ju också på hemmaplan en helt annat liksom momentum, ja, med publiken och energi därifrån. Verkligen. Det har man ju fått verkligen jobba för. Mot Luleå var de ju faktiskt utbuade en bit in i första perioden här. Och att man sen kunde stå och bli inropade igen, det är ju en av de mer remarkabla förändringarna man har sett på läktarplats. Men jag tror att de har ju, alltså det är så mycket värt just på hemmaplan att spela den typen av hockey för att få liksom trycket och öset i ryggen på något vis.
Ja, men precis, för att alla matcher svänger ju sådär, och ibland kan jag vara lite fundersam över det här, man säger att alla matcher lever sitt eget liv. Ja, på ett sätt stämmer ju det, men Jag tycker att Brynäs måste kunna vara mer konsekventa och spela ett spel som man litar på själva och liksom hitta tillbaka till det här någon slags grund som man har med sin uppställning. Man ställer upp ett styrspel och man kan absolut spela styrspel men ändå ett förande lag, om du förstår vad jag menar. Att, för när man bryr sig som bäst då har man sitt styrspel i grunden, men du vågar forechecka mycket hårdare. Sen beror det lite grann på, Mikko har väl sett det där, det beror på vilka möter du, hur hårt vågar vi checka för, och inte bli överspelade. Så att hela tiden är det där en avvägning. Men jag tycker Brynäs måste hitta ett självförtroende i sitt spel. Så att man kan liksom ha en egen identitet, ett eget grundspel att falla tillbaka på hela tiden. Och det tycker jag inte riktigt man har totalt sett över hela matcherna.
Känslan just nu är väl också att det gör inte så mycket att man får tillbaka lite backpjäser här. Det är lite... Det har spridit någon slags osäkerhet i det egna spelet när man inte har haft Kinnvall till exempel, sin pucktrygghet och Niemele som ändå, han kanske inte sticker ut men han gör ganska sällan.
Ja, men han är ju duktig defensivt ändå. Han håller ju ofta bort sin gubbe framför kassen och gör ju de bitarna rätt bra. Nu har man ju fått gått lite hårt på Lindstein som är ett jättetalang, men det lyser väl igenom lite grann det här junior. Han är ju 17, han blir snart 18, men fortfarande lite ung i vissa avgörande moment.
Man kan väl säga att Brännström i Luleå visade ungefär vad det finns för brister i när han körde mer eller mindre rakt ifrån honom bara i den matchen.
Nej, men så är det ju. Men vad det handlar om är ju liksom att hålla ihop laget ordentligt över hela banan och liksom jobba så här hårt som man det är knepigt det där att man inte kan se att, eller se, det kan man säkert se, men att man inte klarar av att göra allt det som krävs för att vinna, för man vet ju hur man gör för att vinna. Men det är ju det är klart att det gäller, jag sitter nog mycket i huvudet också, att det gäller att hålla fokus hela tiden. Och det Janne pratade om, Janne Larsson, för några avsnitt sedan, det här med att man vill vara lite sköna ibland och lira när man känner att det går bra. Och det håller nog inte riktigt i dagens Brynäs att spela så, utan här gäller det att stick to the system liksom.
Stick to the system kanske får bli våra slutord idag.
Jag tror det. Så ser vi hur det blir här. Vad ska vi tippa någonting också innan vi lägger på?
Eller? Du verkar sugen. Hur många poäng räknar du hem då? På den här veckan?
Ja, de har jag som åker ju efter i Linköping hemma, och så åker man ju på roadtrip till Småland. De är HV först på torsdag, så Växjö borta på lördag, och Växjö räknar inte mina poäng. Det gör man ju aldrig. De har ju några sådana matcher där de aldrig kan vinna. Men ska vi säga att jag tycker det doftar lite kryssläge här mot Linköping. Så då tar man en sadden seger där. Det är dags för det. Och sen så... De slår väl HV då? HV verkar ju vara under isen här, så att de slår HV och sen får de stryk mot Växjö.
Ja, jag landade också på 5 poäng i min
kalkyl. Det låter nästan för så bra.
Men jag tror att de vinner ikväll faktiskt. Det tror jag. Jag tror att Lindbäck kommer ut och är otroligt sugen nu på att visa skåpet ska stå. Så tar de en sudden seger mot HV och så kan man ha någon noll i Växjö, det har du nog. Där är vi överens.
Ja, men, precis.
Stick to the system så löser det sig.
Vi kör på det så länge så får vi se vad de landar i. Och det är ju... Nu har de helt plötsligt lite spelare att välja på också. Så det är intressant att se vad det blir för laguppställning till slut ikväll.
På återhörande. Vi ses nästa vecka. Eller
hörs. Ja, vi hörs. Tack och hej.